Som sagt, min rubrik på predikan idag är Stå upp, var ljus. Från Jesaja 60, vers 1. Jag vill börja med en kort bön bara. Herre, hjälp oss att ta vårt kristna liv på allvar. Herre, hjälp oss att vara det ljus som du kallar oss till att vara. Jag ber, låt oss idag se en kristallklar bild av vad du kallar varje Jesus efterföljare till att göra. I Jesus Kristus namn. Amen. Jag minns jag stod utanför Göteborgs konserthus. Jag skulle titta på en konsert utav, eller det var Herbert Blomstedts tolkning utav Brahms musik. Det skulle bli en helt ny upplevelse för mig, så jag kom dit förväntansfull. Jag kände en som spelade i orkestern, så jag kom fram, och det enda jag behövde göra i kön där var att säga mitt namn, så fick jag komma in. Jag kände mig väldigt viktig. Jag gick in där och mina förväntningar steg när jag kom in i den sal där alla människor satt och gjorde sig beredda. Min plats var väldigt långt bak, så jag satte mig där och jag såg det myller av människor som satt och väntade på att konserten skulle börja. Det var ett fantastiskt skådespel. Musiken, akustiken i den hallen, otrolig. Man hör minsta lilla ljud, hör man, det kommer till en och når örat. Och all den rörelse på scenen, dirigenten som står och viftar med armarna och stråkar som rör sig upp och ner, blåsinstrument som rör sig i takt till musiken. Otrolig upplevelse. Jag fångades direkt med i det här skådespelet. Men plötsligt drogs min uppmärksamhet till någonting annat. Längst bak, uppe på scenen, bakom hela orkestern, så stod det ett blåsinstrument vinklat så att ljuset från taket reflekterades och träffade mig rakt in i mina ögon. Jag tyckte det var så irriterande, så jag kunde inte koncentrera mig på musiken. Den försvann direkt. All den rörelse försvann. Jag såg bara det här ljuset. Jag försökte flytta min position i min plats som jag satt i. Reste mig långsamt upp. Och jag hörde någon man bakom mig. Han harklade sig obesvärat. Eller besvärat givetvis. Så jag satte mig ner. Försökte sjunka ner. Och kände att det var obekvämt för ryggen. Jag satt där kanske 2 minuter. Men till slut så lutade jag mig åt sidan. Till slut så kom jag bort från det ljuset. Jag satt väldigt långt åt sidan och tänkte att nu kan jag njuta av konserten igen. Tills dess att jag kände någon som flåsade mig i örat. Och jag förstod att jag satt obekvämt nära en man, en äldre herre. Han såg väldigt bekymrad ut. Av någon anledning så kunde jag inte koncentrera mig på konserten på grund av det bländande ljus som jag såg. Det var något som tog min uppmärksamhet hela tiden. Det är bilden av ljus som Gud använder när han beskriver spridandet av sitt evangelium till världen. Och tyvärr så är det inte den här bilden som jag ser i våra församlingar idag. Jag ser inte att vi är ett bländande, irriterande ljus som lyser i ögonen på en syndig värld, i en kontrast till det som världen har att erbjuda. Och jag vill säga, det är inte bara det här. För det är det här jag ska tala om. Lyssna nu. Det här är det jag ska tala om idag. Det är inte bara pastorerna i församlingen, ledarna och pastorerna i församlingen, som är kallade till att sprida det här ljuset. Vi får idén att vi ska komma till kyrkan och lyssna på en stationär pastor och bli matade och sen gå hem och leva våra vanliga liv. När varje människa, varje Kristus efterföljare är kallade till att sprida det här ljuset. I Matteus kapitel 10 så sände Jesus ut sina lärjungar. Han namnger alla 12 och han sänder ut dem. Och budskapet som han ger dem är att Guds rike är nära. Guds rike är nära. Någonting som drev den tidiga församlingen var att Guds rike är nära. En förståelse för den tid som de lever i. De kunde sprida det här budskapet på grund av den utlovade Messias hade kommit. Så Jesus sänder ut sina apostlar i Matteus 10. Men det är inte de enda som han sänder ut. Slå upp Lukas kapitel 10. Lukas kapitel 10. Matteus, Markus, Lukas. Jag just börjat studera Bibeln själv, så jag försöker upprepa vart böckerna finns. Det här är den tredje boken i Nya testamentet. Matteus, Markus, Lukas, kapitel 10. Jesus sänder här ut. Jag måste hitta det själv först. Lukas kapitel 10 och vers 1. Därefter så utsåg Herren ytterligare 72 och sände dem före sig två och två till varje stad och plats dit han själv ämnade sig. Så förutom de 12 apostlarna så sände Jesus ut ytterligare 72 för att förkunna evangeliet. Och lyssna, en till sak. Han sänder dem till de platser dit han själv ämnar att komma. Idag så sänder Gud ut sitt folk, alla sina lärjungar, till världen, till hela världen. För en dag så har han sagt att jag ska komma till världen. Det är hit han ska komma en dag. Men poängen här, han sänder inte bara ut de 12 apostlarna, inte bara ledarna i församlingen, utan också 72 till. Vers 2. Han sa till dem: skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Skörden är stor. Det behövs fler arbetare än bara de ledare och de pastorer som finns i vår församling. Poängen är bättre illustrerad i apostlagärningarna. Apostlagärningarna kapitel 8. Det här är kanske det enda dokument som vi har utav den kristna, tidiga kristna församlingen. Apostlagärningarna kapitel 8. Och bakgrunden till de verser som jag ska läsa är att i kapitel 6 så har bördan blivit så tung för apostlarna för att sprida evangeliet, så de tillsätter diakoner. Gud leder dem till att tillsätta diakoner. Och en av dem heter Stefan, och Stefanos predikar ett kraftfullt budskap till rådet och översteprästerna. Och de springer fram mot honom, griper honom, de stänger sina öron för Guds ord, de drar honom ut ur staden och de stenar honom till döds. Stefanos blir den första kristna martyren, och det här är bakgrunden till det vi läser i kapitel 8. Vers 1. Också Saul tyckte att det var riktigt att han dödades, det vill säga Stefanos. Den dagen som började en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem, och alla utom apostlarna skingrades över hela Judén och Samarien. Fråga: vilka var det som spreds ut i världen i den förföljelse som började? Vilka var det som spreds, skingrades till Judén och Samariens landsbygd? Va? Det står här: alla utom apostlarna. Vilka är alla? Vilka är alla som det talas om här? Församlingen, församlingsmedlemmarna är det. Eller hur? Det här är viktigt, för när vi läser vidare så förstår vi hur evangeliet började att spridas till hela världen. Vers 2. Några fromma män begravde Stefan och så höll stor dödsklagan över honom. Men Saul for hårt fram emot församlingen, och han trängde in i hus efter hus och släpade bort män och kvinnor för att sätta dem i fängelse. Och vers 4, lyssna nu. De som hade skingrats vandrade omkring och predikade budskapet. Så när det blir dags för evangeliet att spridas, inte bara till Jerusalem utan till hela världen, vilka är det som Jesus sänder ut? Vilka var det som påbörjade arbetet? Vilka var det som skingrades i vers 1? Församlingen, församlingsmedlemmarna. Och i vers 4 så står det: de som hade skingrats vandrade omkring och predikade budskapet. Nu, innan vi hade läst den här texten, det typiska svaret på frågan vilka var det som startade den revolution som förändrade den då kända världen, vad skulle man svara då? Som spred Guds evangelium till världen. Vad svarar man innan man hade läst den här texten? Typiskt apostlarna. Men min bibel säger att det var församlingen som började arbetet. Församlingsmedlemmarna, varje Kristus lärjunge, alla som hade hört budskapet och tagit det till sina hjärtan, hade en drivkraft och en motivation att gå ut när förföljelsen kom. Det enda de kunde göra var att predika det budskap om att Messias har kommit. Paulus förstod vad det innebar att vara en Jesus efterföljare. Vi läste en vers från andra Korintherbrevet, och jag vill att vi ska studera resten av tiden, så vill jag att vi ska studera tre verser som Paulus har skrivit i andra Korintherbrevet kapitel 4. I andra Korintherbrevet kapitel 4 och i vers 4. En sak till, en historia. Jag minns jag kom till en församling en gång. för några år sedan. Jag gick in i församlingen, hade då besökt den. Det var en sjundedagsadventistkyrka. Jag kom in i församlingen, hade då besökt den kanske i 3-4 tillfällen tidigare, 3-4 sabbater tidigare. Jag lyssnade på predikan och jag gick hem. Och när jag kom hem så ringde en av dem som jag hade hälsat på i församlingen och sa: Dan, har du inte lust att komma hem och äta middag med mig? Jag sa: visst, det kan jag göra. Jag åkte hem till den här mannen, han bjöd på middag. Och medan vi åt så sa han: Dan, vad tror du på egentligen? Och han började berätta om sin tro, han berättade om evangeliet. Det här minnet har betytt så mycket för mig i min vandring. I att se en människa som tar sin tro på allvar. Att han ger ut av sin tid och bjuder hem mig för att berätta om sin tro. Hur kommer det sig att den här personen brinner för något så starkt? Att han tar ut av sin egen tid. En till sak. Den här personen, den här mannen. Det var pastorn i den här församlingen. När jag kommer in i en församling så träffar jag normalt mer församlingsmedlemmar än pastorer. Det vore för mig, enligt min matematik, mest sannolikt att en person som har döpt sig och sagt jag ska följa Jesus och har tagit missionsbefallningen på allvar, det vore mer sannolikt för mig att en församlingsmedlem kommer fram till mig och säger: hej Dan, vill komma hem och äta middag med mig? Lyssna, det här är evangeliet. Paulus förstod vad det innebar att följa Jesus. Andra Korinthierbrevet kapitel 4 och vers, jag börjar i vers 4. Ty denna världens gud, det vill säga Satan, har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild. Jag förkunnar inte mig själv utan Jesus Kristus. Han är Herre och jag är er tjänare för Jesus skull. Till Gud som sa, ljus ska lysa ur mörkret. Han har lyst upp mitt hjärta för att kunskapen om Guds härlighet som strålar ifrån Kristus ansikte ska sprida sitt sken. De här tre verserna ger oss en förståelse för hur Paulus såg på sin kallelse. Vers 4 igen. Till denna världens Gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från det evangelium om härligheten hos Kristus, Guds avbild. I Jesaja kapitel 60 och vers 1 så läste vi att ett mörker övertäcker folket. En dimma, ett töcken ligger över folket. Den här världens Gud, Satan, har gjort så mycket så att vi ser inte längre ljuset från evangeliet om Jesus Kristus. Och lyssna, det är vi, församlingen, Jesus efterföljare, som har fått uppdraget att sprida det här ljuset. Det är ett misslyckande för oss när vi inte syns, när vi inte hörs, när vi inte sticker ut som en kontrast till det mörker som Satan har lagt över den här världen. Förstå att det är på det här sättet, genom Guds församling, som han har valt att sprida budskap. Han kunde sända hit änglar eller vad som helst, men han väljer att göra det genom människor som har kommit till tro, för att leda andra människor till tro. Kolla i Romarbrevet. Håll kvar ett finger i andra Korinthierbrevet och bläddra till Romarbrevet. Paulus som skriver igen. Romarbrevet kapitel 10. Romarbrevet kapitel 10. För att få en förståelse för hur Gud har tänkt att evangeliet ska spridas. Romarbrevet kapitel 10. Jag läser från vers 13. Ty var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Det är så vi blir räddade. Det är så vi kommer till tro, genom att åkalla Kristus namn, så att vi kan stå på den dagen som han kommer tillbaka. Och hur ska det här gå till? Jo, läs vidare i vers 14. Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra utan att någon förkunnar? Och hur ska någon kunna förkunna utan att vara utsänd? Det står ju skrivet: skönt ljud i stegen utav dem som kommer med budskap om goda ting. Så Guds plan för att sprida sitt evangelium är att det ska finnas, han sänder ut några, han har redan sänt oss, men vi måste svara på det, vi måste förkunna så att folk kan komma till, så att folk kan höra, så att de kan komma till tro och så att de kan åkalla Jesus namn och bli räddade. I vers 17, så bygger tro på förkunnelse och förkunnelse på Kristi ord. Den här världens Gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror. Förstå att det finns människor som inte tror och som lever i ett mörker förstå att det är vi som är kallade att sprida ljuset. Jag hör folk som säger, det räcker att jag vittnar genom min karaktär. Och när folk kommer fram till mig så berättar jag om min tro. Häng med nu. Missionsbefallningen, när Jesus säger åt sina lärjungar att gå ut, han säger gå ut, han säger inte sitt kvar. Sitt kvar och vänta tills folk kommer fram till er och berättar då om din tro. Missförstå mig inte. Det absolut bästa vittnet är en kristen som beter sig som en kristen. Många av dem som Gud har sänt till mig har vittnat genom sin fina karaktär i Kristus. Men det här är det jag vill säga. Låt inte det bli en ursäkt för att inte ta ett aktivt del i att sprida evangeliet. Tillbaks till Korintherbrevet. Korintherbrevet kapitel 4, nästa vers, vers 5. Jag förkunnar inte mig själv, utan Jesus Kristus. Han är Herre och jag är tjänare för Jesus skull. Jag är er tjänare för Jesus skull. Paulus förstod vad det innebar att förneka sig själv. Lyssna, det finns ingen gräns för vad Gud kan använda er till. När ni tar er självishet, lägger den åt sidan och låter Guds heliga ande arbeta i era hjärtan och lever ett liv helt överlåtet till Gud och gör det han har sagt åt oss att göra. En sak till. Folk kommer till mig och frågar, när man umgås i kristna sammanhang så kommer de oftast frågan där de säger, Dan eller vem som helst, när omvänder du dig? Och typiska svar är, det var 15 år sedan. Det var 5 år sedan. Lyssna, om du inte omvänder dig i morse, om du inte såg ditt behov av Jesus Kristus, stod på dina knän och bad om förlåtelse och förnyade evangeliet, så kommer du aldrig att kunna leva det sunda liv som det krävs av en Jesus efterföljare. Han förnekar sig. Och lyssna igen, Jesus är Herre och vi är tjänare. Vi är inte här för att tjäna oss själva. Vi kommer inte till kyrkan för att tjäna oss själva, utan för att tillbe honom som har skapat himmelen, havet, jorden och alla vattenkällorna. Vi kommer inte hit för att tänka, hur ska vi göra? Hur ska vi, vilken metod ska vi använda för att få folk att komma till kyrkan? Guds ord är tillräckligt för att nå människor. När jag går hem till folk och studerar Bibeln med dem, jag kommer hem till deras hem, vad jag gör då är inte att sätta mig ner och jonglera, även om jag kan göra det. Jag ställer mig inte på händer, även om jag har en förmåga att kunna göra det. Jag står inte på deras bästa favoritband eller slår på några trummor för att få dem att väcka någon känsla utav tillfredsställelse. Vad jag gör är att jag ber och studerar Bibeln med dem. Guds ord tillräckligt för att vi ska kunna tala till, för att Guds ande ska kunna tala till människor. Det enda som behövs, tro på det. Det är ett tvivel till Guds ord för vad Guds ord kan göra för människor. När vi försöker söka oss till världen och ta hjälp av det som de har att erbjuda för att på något sätt få folk till vår församling eller för att få dem till tro. Lita på Guds ord tillräckligt och lyssna i vers 6 i andra Korintherbrevet kapitel 4. Vers 6, helt otroligt. En sak till. Israel, Gud sa åt Israel att lita på hans ord. Han sa, gå inte till Egyptens hästar och vagnar. Lita inte till människors styrka för det jag kallar er till att göra. Han sa till Gideon lämnade, han brände sina hästar och vagnar när han skulle gå ut och göra det Gud sa åt honom att göra. Guds ord, lita på att Gud hjälper er. Sök er inte till världens, allt vad världen har att erbjuda för att dra folk till er och för att göra Guds arbete. Tillbaka till andra Korintherbrevet kapitel 4 och vers 6, lyssna på det här. Till Gud som sa, ljus ska lysa ur mörkret. Han har lyst upp mitt hjärta för att kunskapen om Guds härlighet som strålar ifrån Kristus ansikte ska sprida sitt ljus. Wow. Ser ni vad han säger? Ser ni referensen som Paulus ger? Han säger, den Gud som sa, ljus ska lysa ur mörkret. Han har tänt ett ljus i mitt hjärta. Han säger, det är samma Gud som i skapelsen sa, var det ljus. Samma skapande ord är det som används idag när han säger till sitt folk, stå upp, var ljus. Gud skapar i oss en längtan och en förmåga att kunna dela med oss av hans evangelium, att göra det arbete han kallar oss till att göra. Tro på det, tro på att han skapar, Guds skapande ord. I tro på Guds ord kan vi gå ut och göra det han kallar oss till att göra. Jag hör en del som säger, varför sker det inte under ibland oss? Varför sker det inte, varför händer inte allt det här som vi kan höra och läsa om i tidningarna om kristna som gör allt möjligt? Varför helas inte folk? Varför sker inte det här? Varför står inte folk upp från de döda? Lyssna. När Gud sa i skapelsen var det ljus, så hade materian och energin ingenting att säga till om. De blev bara till. Ingenting kunde gå emot Guds ord. Det blev som han sa. Han sa var det ljus och det blev ljus. Idag så talar han till människor, hårdhjärtade människor, tröga syndare som du och jag. Och vi har ett val att säga nej, jag vill inte lysa upp, jag vill inte vara det ljus som du säger åt oss vara. Lyssna, det är ett större under när en människa väljer att följa Gud än när han skapade det här universum. Vår motivation kommer från att se människor gå ner i dopgraven och säga, jag ska följa Herren Jesus resten av mitt liv och inte mig själv. Det är där vi ska söka. Vill ni se under, gå ut och ge ett bibelstudie, vittna om er tro. Ni kommer att se människor som tar ställning och leds ner i att förneka sig själv och åberopa Jesus namn och ta emot honom som sin frälsare. Det är Kristus namn som räddar människor. Det är ett större under när någon döper sig. Och lyssna. Behöver Gud göra ett under? Behöver han hela en människa för att nå en annan människa? Behöver han hela folk? Behöver han göra de under som han tidigare gjorde för att få någon till tro? Så kommer han göra det. Lyssna, det kommer att göra skillnad. Det kommer att göra skillnad när ni går ut och vittnar om Jesus. För nästan 2 månader sedan så såg jag 2 av mina vänner gå ner i dopgraven i Göteborgs församling. Amen. Jag kan inte beskriva den glädje som jag kände i att se människor som Gud har talat till. Som jag har fått se utvecklas och ta steg från att leva för sig själva till att vandra ner i dopgraven till Kristus. Är inte det här som driver oss till att se människor komma till Jesus? Vad är det då som driver oss? Var finns vår tacksamhet till evangeliet om vi inte går ut och talar om vår tro? Paulus säger, jag tror, därför talar jag. Implicit så säger han, om jag inte tror så talar jag inte. Jag vill säga, den som inte har någon tro, den talar inte. Den som inte talar om Kristus, han har ingen tro. Vi har ett budskap som räddar liv. Och det är dags att vi tar det på allvar. Det är dags att vi tar vårt kristna liv på allvar. Den tidiga kristna församlingen gick ut allihopa och spred budskapet, för Jesus kallade dem. De förstod den tid som de levde i. Jag vill lyfta fram en text i Romarbrevet innan jag avslutar. Romarbrevet kapitel 13. De förstod den tid de levde i. De förstod det särskilda budskap som de skulle sprida i den tiden. Kapitel 13. Och vers. Förlåt. Romarbrevet. Ja, nu är jag ute och vandrar här. Romarbrevet kapitel 13, det är rätt. Vers 11. Ni vet ju ändå vad tiden lider. Det är dags för er att vakna. Till nu är vår räddning närmare än då vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga av oss mörkrets gärningar och ta på oss ljusets rustning. Lyssna, vi vet vilken tid vi lever i. Jag är så tacksam för den sabbatskollektion som vi har nu, som tar upp en av de mest grundläggande bibelsanningarna för Guds folk i den sista tiden. Förstå den tid vi lever i. Förstå att Gud har rest upp ett folk i den sista tiden för att sprida evangeliet, det eviga evangeliet, i ljuset för de 3 änglarnas budskap. Jag har till och med pastorer som säger, lyft inte fram de profetiska profetiorna i Bibeln. Det kan väcka anstöt till människor. Jag blir så ledsen när till och med pastorer och våra ledare säger det här. Nej, det här, det är precis det som Gud har sagt åt oss att göra. Och profetiorna är någonting som talar till en sekulariserad, ett sekulariserat samhälle. Förakta inga profetior, släck inte anden. Jesus säger det åt oss i Uppenbarelseboken 10. Ni ska gå ut och profetera på nytt. Låt ingen ta ert fokus ifrån det som Jesus Kristus, vår Herre, har sagt åt oss att göra. Det spelar ingen roll om det är världens finaste kristna människa som säger, tona ner det här. Vad ni säger då är gå bort från mig, Satan. Vi har ett uppdrag precis som Jesus hade. Ta det på allvar. Lita på att Gud, Guds ord är tillräckligt. I februari i år så gav jag mitt liv till Kristus. Och jag är så tacksam för att han väntar, för jag förstår den tid vi lever i nu. Jag förstår att Jesus återkomst är mycket, mycket nära. Och jag är så tacksam för att han höll tillbaks himmelens fyra vindar och väntade tills jag fattar mitt beslut. Jag ser Jesus, jag ser Gud stå över jorden och säga, vänta, inte än. Dan har inte fattat sitt beslut än. Han inte vill att någon ska gå under. Han väntar på att evangeliet ska spridas över hela världen innan han kommer tillbaka. Så det är vår uppgift att göra det. Tror det. Studera Bibeln, det är sant. Innan Jesus väljer att komma tillbaka, så ska hans folk sprida evangeliet till hela världen. Ingenting i den här världen betyder någonting när jag ser det himmelrike som ska komma. Sista versen, Romarbrevet kapitel 10. Förlåt, Romarbrevet kapitel 8. Romarbrevet kapitel 8 och vers 18. Jag menar att vårt lidande i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Ingenting utav det jag känner att jag kan ha gett upp, karriär, utbildning, pengar, ingenting i den här världen betyder någonting för mig. Om jag en dag i himlen kommer till himlen, ser en människa komma fram till mig och säger, Dan, tack. Tack för den tid du gav. Tack för att du tog din tro på allvar. Det är tack vare det som jag är här idag. Och tillsammans kan vi vända oss och titta på han som har räddat oss båda och prisa honom i evighet. Det är det som motiverar oss. Det är det som driver oss. Lyssna, fäst er blick på himmelen. Se fram emot vårt saliga hopp. Se fram emot vårt kommande rike. Se fram emot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Fäst er blick på himmelen och inte det jordiska. Förnya evangeliet för er varje dag. Och gå ut med fokus att ta ett steg mot Guds rike. Lyssna till sången och minns. Minns hur det var den dagen som du sökte. Och den glädje när du fann. Minns att ni befinner er på en vandring mot Guds rike, till vår faders hem.
Ska jag finna? Vart ska jag gå?
Amen. En man satt i sitt hem, i sin soffa. Han såg på TV. Och han såg nyheterna om att den bro som förbinder fastlandet med den ö som han bodde på hade rasat. I rummet bredvid så satt hans vuxna son och hans sons familj, två barn och hans fru. Den här mannen tänkte, jag måste berätta det här för min son innan han åker hem. Han slog över till en annan kanal, han såg sin favoritsåpa och han tänkte, det här måste jag se. Han satt kvar. Så småningom så somnade han i sin soffa. Han blir väckt av sin son som säger, jag ska åka nu, hej då far. Han tar farväl av sin son och hans familj. De åker. När mannen går tillbaka till sin soffa, han sätter sig och han somnar. 2 timmar senare så väcks han av en knackning på dörren. Han öppnar dörren och han ser 2 polismän som står där. De säger, är du den här mannen? De säger hans namn. De säger, har du en son som kör en sån här bil? Han säger, ja visst. Och han får budskapet om att hela hans familj och hans son har störtat ner i avgrunden och dött. En ångest och en smärta fyller den här mannen när han förstår att han har haft kunskap som kan rädda liv. När han förstår att han har hållit inne med det i ignorans till att gå ut och berätta det han sagt, det han har hört. Lyssna, var och en av er som sitter här inne som en gång tagit emot och hört kunskap, fått kunskap om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte. Alla ni har kunskap som kan rädda liv. Förstå vilken tid vi lever i. Och väljer ni att sitta och somna eller att titta på er favoritsåpa, så kommer människor att gå under. Människor som befinner sig i ert arbete, som ni träffar varje dag. Jag skulle vilja be er, enligt den titel som jag har, att alla som känner att de inte har gjort det tillräckligt i sina liv för att sprida Guds evangelium, som känner att idag så vill jag ta, i alla fall göra ett försök att genom Guds kraft gå ut, stå upp och vara det ljus som han kallar mig till att vara. Är ni som känner så, stå upp. Amen. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, vi vet att det är otroligt svårt att göra det du kallar oss till i oss själva. Men vi vet att du kommer att hjälpa oss. Vi vet att ditt ord och dina löften är sanna. Herre, du ser vårt beslut idag om att stå upp och vara ljus som ett svar på den kallelse som du har gett oss. Och Herre Gud, låt oss, hjälp oss också att inte bara stå upp i kyrkan, utan också stå upp ute i samhället och sprida ljuset från ditt evangelium. För vi vet att det räddar liv. Herre, vi ber genom han som har infriat alla löften, Jesus Kristus, din sons namn. Amen.